Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 63 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än komikern, entreprenören och influencern Anita Schulman. När jag träffade henne i första anblick känns det som att hon eventuellt är en tjej som haft det perfekta livet. Men så har det inte alltid varit. Vi pratar om när hon hittades på en gata utanför ett sjukhus i Indien. Hennes tuffa tider där hon blev bedragen på hundratusentals kronor och pantade burkar för att klara sig. Till att idag lanserar sin nya tv-serie på TV3, grundat sitt eget porslinsvarumärke som uppmärksammats över hela världen. Och hon är verkligen en stor förebild i Sverige. Låt mig presentera en extremt duktig och driven kvinna, ingen mindre än Anita Schulman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Anita Schulman!
Tack, vad kul att vara här. Det var mycket om och män innan jag kom hit.
Det var mycket män i alla fall, tycker jag. Är det mycket män runt ditt liv?
Det är alltid mycket män runt mitt liv. Men i det här fallet var det många kvinnor eller mammor som ställde till det.
Det var det, det är bra. Första grejen, skylla på andra.
Exakt, jag tänkte mer på tv-serien.
Hur mår du?
Jag mår bra. Vi har precis kommit ut från en 5 veckors inspelningsperiod av den här tv-serien Mammor som kommer på TV3 i höst. Så det har varit väldigt intensivt. Det har varit långa dagar, 12-13 timmar per dag. Och ja, man har liksom varit i, jag sa det precis i våran egen podd här, min och Ann Söderlunds, att man har varit i en så här minisekt. Man går in i ett projekt så hårt så kan man nästan inte kommunicera med någon annan i den yttre världen, för man är så inne i projektet eller bubblan liksom, så det blir lite så här sektifierat ganska fort. Mikrogalenskap kan man säga.
Mikrogalenskap.
Ja.
Men vad gör man i den här sekten då? Hur beter du dig när du är inne i sekten jämfört med när du inte är inne i en sekt?
Nej, men när man är inne i den här sekten så spelar man ju mycket då teater, och man är med och tycker och tänker om den här serien, och man kan också bara kommunicera egentligen runt den här serien och vad man är inne i, att man är inne i det här projektet. För då man upplever det nästan som att de enda människorna som förstår den är de som är inne i projektet med en. Alla de andra i periferin, inklusive familj, tycker man liksom är en belastning. Egentligen borde det vara tvärtom. Det är knasigt.
Hur ser en morgon ut för dig?
Min morgon börjar oftast med att jag blir väckt av något av de små barnen som jag har. Vi har Penny som är 5 år och så Tom Allan som är 2. Nu har Penny då sommartid.
Tom Allan?
Ja.
Så jäkla skönt namn alltså.
Kompromissnamn.
Hur kom det till?
Nej, men jag har ju bestämt då, sen jag var väldigt liten, att om jag skulle någonsin få en pojke skulle han heta Tom. Under tiden Kalle då, jag har sagt att om jag någonsin får en pojke ska han heta Allan, som Kalles pappa Allan, som gick bort för typ 10 år sedan, hette. Så att vi vägrar ge oss. Det är grundläggande principen i vår relation, att vi vägrar ge oss. Vi får alltid kompromissa. Så då blev det en Tom Allan. Det är lite som att heta Kalanka.
Ja, faktiskt. Det som är bra är att det är Tom där innan, för då är det svårare att bli kallad Allan Ballan.
Exakt. Nu är det i och för sig Tom Allan Ballan, brukar vi säga, hemma. Men det blir i alla fall ingen Tommy heller. Det är man ju orolig för också.
Ja.
Om det är en Tom bara.
Nej, men Tom, jag tycker att det är ett riktigt... jag tycker att det är ett skönt namn.
Ja, nu börjar man märka att mer och mer så här dubbelnamn kommer. Jag hörde någon Tom Hugo häromdagen och ja, Carl Otto och sånt där.
Det är en... Ja, Carl Otto också, tycker jag också är jättefint. Ja. Ett skönt namn alltså.
Ja. Han har väldigt många namn, våra barn. Mm. Vi döpte honom för 2 veckor sedan och insåg att han hade 6 namn totalt.
Ja, vad heter han då?
Tom Allan Carl Kristoffer Leopold Putte Schulman.
Ja, det är sådana som Pippi Långstrump. Vad heter hon igen?
Ja, Chris Mynta, Efraimsdotter. Ja, det är samma.
Men jag tycker att du har en väldigt intressant barndom också. Skulle du kunna berätta lite grann hur den började? Var vaknade du upp någonstans?
Jag vaknade upp, tror jag, på en trappa till ett sjukhus i Indien, södra Indien, i Kerala. i en liten ort som heter Kottayam. Och där blev jag omhändertagen utav några nunnor och sjuksköterskor. Och det här sjukhuset blev mitt hem, vilket jag inte visste då, i 2,5 år. Och det var inte för att jag var sjuk, utan för att det här var en överenskommelse mellan sjukhuset och min biologiska mamma. Senare blev jag adopterad till Sverige. Jag skulle egentligen varit 1,5 år när jag kom till Sverige, men jag blev 2,5, för det var ett annat par, nu snackar jag på er, som ville adoptera mig samtidigt. Så det blev en rättegångsprocess som tog fart.
Vad var det första som hände när du kom till Sverige då? När började du minnas?
Jag minns egentligen inte speciellt mycket alls. Vad jag förstår så var det ett otroligt trauma när jag kom. Och liksom, jag hade blivit flyttad på natten från min utav adoptionscentrum. Och de kvinnorna som hade hjälpt mig få ut mig ur Indien den lagliga vägen. Och jag vet inte om jag hade blivit drogad eller sövd, för jag har ingen minne av någonting. Men när jag vaknar upp så vaknar jag upp på Arlanda och möter mina föräldrar. Sen letar jag, idag förstår jag själv när jag har barn hur gammal en 2,5-åring är. Men då när jag var lite yngre hade jag inte riktigt förstått greppet om det. Men en 2,5-åring är ju en, nästan som min lilla 2-åring, det är ju en fullt medveten människa. Så jag spenderade många nätter, tror jag, att leta efter min amma.
Vad är en amma för något?
En amma är en kvinna då som kommer in i fattiga länder, och förr i tiden hade man det här i Sverige också, som ammade barnen för att kvinnan då inte skulle så här slita ut sin kropp eller sina bröst. Men i mitt fall så fanns ju en amma på grund av att jag inte hade någon mamma. Så att hon ammade mig och blev liksom en surrogatmamma, skulle man kunna säga.
Varför lämnades du bort av din mamma? Vet du det eller?
Det vet jag inte, men jag var där nere när jag var 25. Och då träffade jag de här nunnorna bland annat som hade hjälpt till vid min förlossning, fick jag reda på och så vidare. Att det här var uppgjort med min mammas bror vid sjukhuset. Att han skulle lämna mig på trappen, så att det var helt uppgjort. Det var inte meningen att jag skulle ligga där och dö utan någonting, utan det var i allra högsta grad arrangerat. Och som jag förstod det då, det nunnorna sa till mig var att min mamma var väldigt ung och hon hade blivit gravid utom äktenskapligt, alltså innan äktenskap eller hur det nu var. Och hon hade blivit liksom fött mig i hemlighet hemma. Vi var väldigt lika. Och hon hade tyvärr flyttat från staten, alltså själva Kerala som är en stat i Indien. Mer information än så fick jag inte reda på, men jag har ett syfte att åka tillbaka och försöka få reda på mer.
Det låter som att ha någon pusselbit kvar.
Ja, absolut.
Är du känns allting bra där, eller är du besviken på någonting, eller är du...
Nej, det som hände är faktiskt otroligt, måste jag säga. Man kanske tänker att det är så hemskt, tycker alla svenskar många gånger när man pratar om adoption. Och är du inte sugen på att träffa din mamma? Och det är svårt att förklara. Jag har ju egentligen ingen relation med min mamma. Och det är inte... Alltså en adoption kan ju ske utav... Det kan ju vara orsak av en våldtäkt eller liksom en stor skam. Och många gånger när jag ser sådana här program som Spårlöst etc. När man kommer upp och river upp de här såren hos de här stackars kvinnorna. Och så får man en kamera upptryckt i ansiktet. Och här ska du känna, de blir väldigt självuppfyllande för adoptivbarnet. Och det är så här, åh, nu har jag hittat hem. Tack, hej då. Ha det bra, nu åker jag hem till mitt rika land och nu lämnar jag dig i fattigdom. Där vill inte jag vara, utan så här, ska jag göra den här resan och det här projektet, då ska det vara på riktigt. Men i grunden är jag ju mer nyfiken på att veta om jag har syskon än att veta så mycket om min mamma, för att det enda vi kan ha gemensamt är ju mer eller mindre så här utseendemässiga liksom likheter och sådana saker, men det är ju mer en fåfänga. Alltså att träffa en mamma och ta ansvar för det, det är ju något otroligt mycket större. Det är ju jag som är rik per definition idag, och hon som är fattig, det är hon som kommer vara i behov av mig och inte tvärtom.
Mm, jag förstår.
Så att jag är väldigt dubbel till det här. Jag känner mig ganska så här färdig med hela den grejen, men sen blir man väl aldrig färdig som människa hur som helst. Men någonting hände i alla fall när jag var där nere, för jag var innan hade jag varit så här, det är svårt att förklara, många adopterade kan vara en så här värld av om jag inte hade kommit till Sverige så kanske mitt liv hade sett ut på det här sättet. Så bygger man upp några filmiska scenarion utav hur spännande ens liv kunde varit. Men när man var där nere i Indien och såg faktiskt vilken misär och fattigdom det var, och insåg att så här, jag hade inte levt en dag alltså i Indien om jag hade fötts med de här förutsättningarna som jag faktiskt föddes med. Och det var väldigt bra. Och sen så sa nunnorna till mig, som var så här oerhört banalt men oerhört förlösande, och var så här, Inser du inte vilken tur du har haft, Anita? Alltså, ser du inte? Du är så här, vi bor 2 miljarder människor i det här landet. Du är en av dem som har fått möjligheten att få ett bra liv. Det är tur, inget annat. Och det vänder på något konstigt sätt på mina perspektiv. Bara den lilla nyckeln. Att man kanske ska vara lite mer tacksam och glad för det man har, snarare än att man hela tiden går runt och smågnäller för ganska så här härliga grejer som man lätt gör när man är privilegierad, som vi är när man bor i Sverige.
Mm. Jag pratade faktiskt om just de här sakerna i morse när jag tränade med en vän till mig som hjälpte mycket med podden som heter Albert.
Uh-huh.
För han har varit i Indien i ett år och rest runt där överallt. Och en av hans mest stora ögonblick, det var när han satt med 4 barn en natt och alla deras föräldrar hade dött allihopa och det fanns bara 4 hemlösa barn, och satt han under under månen på natten och satt och grät med dem för när han hörde vad de berättade för honom och sådär. Och då sa han det också, att det är sån otrolig tur bara att födas i Sverige.
Ja.
Bara där, då har man vunnit så här 100 miljarder på lotto jämfört med de här 2 miljarderna som är, alltså vilka förutsättningar man har
ja.
Fått.
Och jag var nere i Uganda nu med Plan International för snart ett år sedan och jobbade och besökte väldigt så här fattiga barn och kvinnor. Och då ser man också att det är bara ett lotteri. Var du född på jorden? Det är verkligen ett lotteri. Du ska vara så jäkla glad att du har de förutsättningar du har i Sverige.
Har du varit jobbigt att du är kort?
Ja, det har varit jobbigt, men det har ju valt att inte heller välja, eller vad ska jag säga, om jag åker ut var som helst i världen så är det ju mycket vanligt att folk är närmare min kroppslängd än att man är 1,80 så att det får jag ju bara se som ett så här genetiskt arv. Sen var det väldigt roligt när jag var nere i Kerala, för då var jag ganska lång för att vara kvinna. Så där är jag vet inte, snittlängden är 45 kanske.
Hur lång är du då?
Nej, jag är ju 1,53. Ja, du förstår. Så att det är väldigt så här, det beror ju på var i jorden man befinner sig, men det är klart att det inte var jättekul när jag var 20 någonting och man står i baren någonstans och folk vänder sig om med drinken och man typ nästan får i ansiktet för att man är i så armbågenivå. Men
jag kan tänka mig att du fortfarande måste visa lägg på systemet.
Det hände faktiskt inte alls för länge sedan. Nu blir man ju bara glad. Nu
för tiden.
Nu är det så här, ja, absolut.
Hur gammal är du nu?
Jag blir 38 om några veckor.
Ja. Mm. Det är bra, jag är 20 på systemet, det är svinbra.
Exakt, det kan man inte bli sur för.
Verkligen inte.
Nej.
Jag vet också att du hade en lite jobbigare period i ditt liv också, där inte allt var så ljust och fint och fina målbilder kanske.
Nej, verkligen inte. Och det ska jag verkligen säga att det har inte alls tid varit så här kristallklart för mig, utan det har varit många man blir slipad inom allt. Alltså är det 10 000 timmar inom allt ska man ha och det var ju lång tid i mitt liv där jag slank in på tv efter jag hade jobbat med det här med reklambyrån och var där in och ut i kanske nästan 13 år fram och tillbaka. Och där det var en liten sväng i PR-svängen och allt möjligt. Det var inte alls så här, vad är det jag vill göra? Jag har ingen aning. Och mycket av det där landade i när jag och mitt ex separerade. Jag var helt... Jag trivdes inte på mitt jobb, jag trivdes inte med min situation, jag var olycklig i min relation. Allt hände samtidigt, och det är ju klassiskt att det sker runt 30. Jag tycker att den tuffaste tiden i livet har varit mellan 20 och 30 hela tiden, för att tjejer är ganska elaka mot varandra, vi konkurrerar mycket och helt plötsligt tappar man fokus ifrån att man går från sina egna drömmar till någon annans dröm. Hon tjänar mycket mer pengar än mig, eller hon har blivit befordrad, och så vill man hellre bli som hon än att man ser till vad man själv vill. Om man inte har uttalat det för sig själv tydligt så blir det också svårare. Men där runt 30 så separerade jag och mitt ex. Och det blev ganska, det som verkade i början som en ganska odramatisk separation blev oerhört dramatisk. Och han satte mig lite i skiten ekonomiskt, skulle man kunna säga. Så jag insåg att vi hade levt över våra tillgångar under flera år, och det var dags att betala igen det helt plötsligt.
När var det här? 2000?
Det var 2009, precis när jag träffade Kalle. Vi hade separerat 4-5 månader tidigare och han hade i princip lämnat mig med kreditkortsskulder på kort som jag hade ställt ut till honom, och sen var jag absolut partner in crime, det ska jag verkligen understryka, men han hade levt
på dig typ eller?
Inte på mig, det ska jag inte säga, men vi hade levt av våra tillgångar, och när räkningen för det här skulle betalas så drog han från notan, så kan man säga.
Okej.
Okay. Ja. Och jag,
hur mycket pengar var det handlade om?
Ja, det är stora belopp liksom. Absolut.
Hundratusentals kronor eller?
Ja, absolut. Och jag insåg att jag satt på ett vanligt liksom 9-5 jobb med 9-5 lön, och insåg att det här kommer inte, den här ekvationen funkar inte. Jag kan inte låna den här summan utav mina föräldrar. De kan absolut hjälpa till med en del, men de kommer inte kunna hjälpa till med allt. Men då fick jag i alla fall, som tur var, via mitt kontaktnät, som jag tycker är så här, återigen, en viktig grej i mitt liv, att jag aldrig varit rädd för att ta kontakt med folk, och via mitt kontaktnät så fick jag ett extra jobb på ett tv-produktionsbolag där jag skulle kasta och göra en pilot för ett program som kanalen senare skulle sälja till, eller förlåt, produktionsbolaget senare skulle sälja till en kanal. Så jag lyckades få ihop den här piloten. Den var väldigt svårjobbad. Det handlade om en klassåterträff helt enkelt. Så då fick jag i alla fall ihop tillräckligt mycket pengar att kunna betala av mina skulder och vara nästan skuldfri. Men då var jag också helt pank därefter. Senare så fick min man, eller förlåt, senare fick min ex-man jobbet att filma den här piloten som jag hade lyckats sälja in på kanalen, som blev ett program. Så att det var ju väldigt märkligt. Ja, helt sjukt. Men så ser ju livet ut.
Varför tog det slut för då?
Nej, men han hade träffat en annan. Så var det. Som han hade en affär med. Liksom. Och han gjorde ju slut med mig. Det, alltså, alla förhållanden på ett eller annat sätt ser väl ut. Det finns inga vackra avslut. För det handlar väl om att den ena eller andra har gått vidare. Liksom. Och jag, återigen för att prata lite om mikropsykosen, jag gick väldigt mycket in i mitt jobb på den tiden. Jag hade jättekul på jobbet och det var väldigt dåligt mellan oss, hade varit de sista 2 åren, så jag är inte super chockad att det hände, men sen finns det ju olika sätt man kan hantera ett uppbrott på, och han hanterade det inte jättebra, eller i alla fall inte så snyggt mot mig.
Nej, det var väl någon så här, någon stökig situation där med boendet eller något, va?
Ja, nej, men jag hade en hyresrätt som han hade skrivit in sig på 1 år tidigare, och sen försökte han få mig bortskriven från kontraktet för att ta över den med sin nya, och det var ganska, det blev ganska smutsigt.
Den är helt sjuk ju.
Det är jättesjukt, ja.
Du bodde i en hyresrätt. Ja. Han hade skrivit in sig på den 1 år innan, sen försökte han få dig och bli vräkt därifrån när han skulle flytta in med sin nya tjej.
Exakt. Nej, men jag vet inte, och det vågar inte jag svara för, jag har inte pratat med honom om det här i efterhand heller, men om det var strategiskt eller medvetet, eller om det bara var, återigen, den här förbannade slumpen som...
Ja, men det känns där i de lägena när man har lämnat notan på X jättemycket pengar som du ska prisa, oavsett inte, så känner väl, men då måste man väl ha någon sorts moral i alla fall liksom.
Det kan man tycka, men det hade i alla fall inte han just då. Sen är jag liksom, han är, vissa personer är övertygade om att ta fram jävligt dåliga saker hos varandra. Han behöver inte alls vara liksom dum mot sin nya eller såna saker, men jag tror vi båda lärde oss någonting utav det där avslutet. Det var inte kul för någon av oss, och han var inte schysst. Det kan jag fortfarande våga, det står jag för, att jag tyckte att han var.
Hur träffade du Kalle då?
Han hade ett nyhetsbrev som han hade med sitt bolag Tusen Apor, som var en humorsajt på den tiden. Vi har verkligen bytt jobb, han och jag. Där han avslutade med: ska vi ta en fika du och jag? Vore mysigt att ses. Puss, Kalle.
På vad för något?
På det här nyhetsbrevet. Han skrev de här breven väldigt personliga, men alla utom jag och Olle Ljungström var de enda som inte fattade att det här inte var ett personligt brev. Så vi var de enda som svarade Kalle på: ja, det kan vi väl göra, det vore trevligt. Förstår du?
Ja, jag förstår.
Jag sa till min kollega Thomas Hall, som numera är någon så här super-SVT-pamp, bara: jag ska ta en fika med Kalle Schulman. Och då sa Thomas: men det ska tydligen jag med, eller är det här nyhetsbrevet från Tusen Apor som du har svarat på, eller? Och det var ju ungefär 50 000 andra människor i Sverige som också hade fått det här brevet. Så då blev det liksom en rolig grej mellan oss. Så jag sprang på honom på stan, tror jag, en och en halv månad senare, och skulle egentligen skälla ut honom för det här brevet. Men började asgarva, och det började ju han med. Och då skulle det bli en kram som ledde till en puss. Och så slutade vi typ inte pussas. Och sen åkte han hem till mig, och så var han aldrig åkt hem.
Men var det så att han, alltså att en kram som ledde till en puss i samma situation?
Ja, alltså man ser varandra från 10 meters avstånd, och så börjar man skratta, och så ska man typ gå fram och krama varandra, för det är det man brukar göra när man ses. Tja, hur är läget? Kramen. Men istället blev det en puss, och jag kan inte förklara det, inte han heller. Typ alla stjärnor och planeter stod vid rätt just då. Så vi började ju kyssas.
Sen började ni stå och hångla där.
Ja, sen stod vi och hångla.
Shit,
mellan Anglia och Humlan. Och sen så hånglade vi oss genom stan den kvällen, och så åkte han hem till mig, och sen så åkte han aldrig därifrån.
Fan vad häftigt, vad romantiskt.
Ja, det var romantiskt. Och det var 7 år sedan i förrgår.
Kul, grattis.
Tack.
Hur känns det?
Jo, men det känns bra. Jag är fortfarande tokkär i honom, och han blir faktiskt både snyggare och roligare med åren. Så att det var ju en win-win.
Det är fantastiskt.
Ja.
Kul alltså.
Ja, nej, men han
hur var er relation i början då?
Ja, men den blev ju ganska så här, shit, Kalle klev verkligen in i mitt kaos, och han hade väl också lite kaos. Det var ju ganska jobbigt med hans ex också.
Vem var det? Var det något speciellt ex?
Nej, men det var en tjej som jag faktiskt kände lite genom en tidigare värld som jag jobbade i modevärlden. Hon var jättegullig tjej liksom, men jag, som sagt, vissa människor är inte bra för
varandra. Vilket jäkla incestvållande, jag säger. De känner så här, min bästa kompis ihop med den, och det är min kompis ihop med dig innan, och så här, liksom,
ja, nej, men...
Är det inte tillräckligt stort att man kan hitta någon som inte är ens typ...
Ja, vi var inte superpolare, men vi kände varandra ytligt genom modebranschen liksom. Men Stockholm är ju litet, det är ju en ankdam liksom. Man springer ju på folk hit och dit. Så det hade varit ganska så här stökigt avslut för honom med. Så att han var ganska skinnad just då. Eller liksom, det blir ju så ibland när man så här gör slut. Han hade till skillnad från mitt ex varit väldigt schysst och liksom hjälpt henne med ganska mycket pengar, som jag förstår det. Och ja, vi var ju flat broke helt enkelt när vi sågs. Och det är ju nog en utmaning i sig. Så vi var ju tvungna att liksom klippa alla utgifter. Jag fick sälja bilen. Vi fick liksom börja göra matbudget där. Vi hade så här 100 kronor per dag vi skulle liksom leva för. Och vi pantade burkar liksom i slutet på veckan.
När var det här?
Det här är alltså 2009.
2009?
Ja, slutet på 2009. Så att så här,
inte så länge sedan ändå?
Nej. Verkligen inte. Så att vi fick liksom göra läxan den hårda vägen, tyvärr. Så det var ett jävligt tufft år. Jag tror att vi till och med fick betala hyran en månad på kredit för att så här, klara oss.
Ni var verkligen, hade inga pengar alls?
Nej, jag hade inga pengar. Jag hade tvn på en kartong i vardagsrummet. Ja, vi sov på en madrass liksom på golvet. Det var ju verkligen påvert på alla sätt och vis. Och lite ihopplock av möbler från hans lägenhet och det jag hade kvar i min. Ja, det var ganska speciellt måste jag säga.
Men ni hade varandra?
Vi hade varandra, och det var ju jättetufft första år. Vi bråkade jättemycket. Jag trodde nästan, ja, flera gånger jag tvivlade på att vi skulle hålla ihop överhuvudtaget. Och jag minns första gången så här, Kalle köpte en present till mig, där han köpte några så här diamantörhängen på någon sån här auktion på Kapland. Så han förmodligen fått dem för ett jättebra pris liksom. Men jag var så himla rädd sen mitt liksom ex att så här känna mig köpt eller var ägd, så att jag vet att jag bara kastade dem där på honom och bara, så är du galen i huvudet, tror du att du ska äga mig eller? För jag var så otroligt rädd att så här, jag var oerhört medveten om att vara liksom self-made och tjäna mina egna pengar. Och det är fortfarande, nu är det mycket bättre än då, men det är fortfarande en grej för mig att han ska aldrig försörja mig. Jag ska alltid liksom stå på egna ben.
Hur blir man bra på social media? Hur ska man tänka där? Det är ju Instagram, det är Facebook, det är Twitter, det är bloggar och alla sådana där grejer.
Om du är en liten privat person som vill slå stort på sociala medier, så kan du till att börja med vara ett superbra öppet konto. Sen tror jag att hashtags kan vara en jättebra sätt att få in trafik. Sen om du upplever att så här, men jag har ingenting vettigt att säga, eller jag har ingenting kul att prata om, och om du börjar där, så Tänk om du har kanske en hobby, eller liksom, låt säga att du gillar inredning eller bilar eller fjärilar, whatever. Nischa dig åt det hållet då. Prata mycket om din hobby, någonting som du kan prata om, visa upp vackra bilder på, stå för, utbilda i sådana fall målgruppen eller läsarna. Istället för att känna att du behöver leverera någonting hela tiden.
För det jag kan fastna på lite grann, det är så här, vad man ska skriva. För säg att jag tar foto på att jag sitter på en middag typ så här. Vad hade du skrivit om någon hade tagit foto på dig under en middag på i Thailand? Hade du skrivit så här typ sunny day, happy, happy life?
Man hatar framgångsrika personer som är lyckliga på sociala medier, så jag har nog skrivit någonting ganska rolig. Liksom liten jag hade nog skrivit någon ganska rolig liten tagline där, så här. Här sitter jag och har en pinne i röven, inte vet jag. Alltså någonting som så här, inte bilden står för. Om jag sitter och ler.
Tvärtom hade du gjort
alltså. Tänka lite tvärtom. Alltså så här, tänka att man måste smutsa ner det här härliga, glättiga lite hela tiden. Så jobbar jag ganska mycket generellt med allt jag jobbar med. Det får, ingenting får bara vara för trevligt och polished. Då blir det bara för platt och ointressant.
Okej, okay. Har du någon annan bild du skulle, om du skulle ta en träningsbild då, som är som vissa bara kräks på totalt?
Ja, då kanske jag måste säga att så här, man inte ser att jag gjort i byxan, inte vet jag. Nej, men alltså på något sätt bara så här, liksom, ni skulle bara veta hur det lät när jag tog i, eller alltså på något sätt bara förklara att någon annan dimension än den man ser på bilden.
Intressant. Jättebra feedback, det där ska jag börja använda direkt.
Vad kul.
Här är jag, äter mat och är fortfarande hungrig.
Exakt.
Fast det var inte kul. Var så roligt.
Nej, men så här, ni ska bara veta hur mycket de här cashewnötterna får min mage att mullra eller någonting.
Bubbla. Ja, exakt. Så bakom mitt fina leende så är det en stor bubbla.
Precis. Eller bara le och så har du massa mat på tänderna. Det är också en sån grej. Jag älskar den här middagen. Det kan vara roligt.
Ja, att du stagear innan. Precis. Du kanske kladdar lite spenat. Så sitter du där och ler med en fin,
exakt,
fin sjal. Liksom. Och sen så har du massa gegga i hela munnen. Liksom.
Exakt.
Jättebra grej.
Ja.
Och sen har jag alltid på mig typ en påse med spenat som man kan kladda in överallt bara.
Precis, det är alltid värt
det. Det är svinbra. Hur mycket pengar tjänar du idag?
Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket pengar jag tjänar, men mina bolag omsätter ganska bra med pengar. Jag har inte fått bokslutet än, men jag tror det kommer landa på runt 3 miljoner.
Bra ju. Kul.
Ja, i alla fall
år 2. Stor skillnad från panta burkar för några år sedan.
Verkligen. Now it's time for Tre
Sista Frågor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna då.
Ja.
Och då börjar jag med ett tips för att bli mer lycklig i livet.
Framförallt tror jag att många är väldigt olyckliga för att man kanske inte befinner sig där man vill vara, att man kanske är stressad över saker och ting, att man tycker saker är pinsamt, att man är liksom, man håller ihop sig själv på ett sätt, och man kanske ser upp till fel personer eller har fel målbilder eller vill vara som personer som man inte lever upp till, och man så här liksom tänker att man själv är någon typ av skepp som är ankrat i en hamn, skär av alla de där liksom tamparna och så segla iväg och se vad det skulle kunna bli av dig liksom. Vem är du? Alltså grundläggande liksom tipset är väl så här, försöka ta reda på vem man själv är, sluta jämföra sig, sluta se på andra, utan så här, vad vill jag med mitt liv? Vem är jag? Det tror jag är en fråga man måste ställa sig själv och bygga därifrån.
Jättebra. Ett tips för att lyckas som entreprenör då?
Grundläggande är att så här, vara ganska, jag ska inte säga att man behöver vara risktagare, men vara väldigt liksom duktig på att nätverka, vara lyhörd för din samtid, vad är det för behov människor har, eller vad är det för behov som finns i världen, kan man läsa av några trender, vara känslig liksom, ha örat mot rälsen hela tiden.
Och vad har varit dina nycklar till att nå den här framgången som du ändå har gjort?
Jag tror i grunden att jag är orädd, ganska oproblematisk, järv, vågar saker. Förmodligen på ett sätt som kanske andra inte gör, eftersom jag uppenbarligen sticker ut. Och liksom framförallt ett bra nätverk.
Super. Och till den absolut sista frågan. Om du skulle få lyssna på en gäst i Framgångspodden, vem skulle du vilja lyssna på då?
Det finns väl egentligen bara en som man vill lyssna på, vill jag säga.
Spännande.
Ställer upp på någonting sånt här. Det är ju Zlatan Ibrahimovic.
Ja, verkligen.
Det vore kul.
Ja, grymt.
Bra förebild för alla.
Ja, han är ascool.
Ja.
Nej, men han är ju ett projekt jag jobbar på. Och där kan jag gå ut och säga också att jag måste komma åt någon som är väldigt god vän med honom, som kan säga det att du måste vara med. Om de sitter och spelar tv-spel, så måste den här personen säga du måste vara med i Framgångspodden liksom. Jag känner Alexander Pärleros eller vad det nu än är. Så att jag måste komma åt någon person som är väldigt god vän, som kan pitcha in mig till Zlatan direkt. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket, Anita Schulman, för att du kom hit. Och det har varit helt fantastiskt att lyssna på din historia och alla dina tips och råd. Supertack verkligen.
Gud vad kul att få vara här. Det var faktiskt helt fantastiskt. Vad roligt. Det är som en terapisession.
Ja, lite KBT kanske. Ja. Härligt, tack så mycket.
Tack. Framgångspodden with Alexander Pärleros.